Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen.
Men det
också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Varmt välkomna till podden Inte din morsa. Med mig Sanna Lundell och
med mig Ann Söderlund. Vi har visat att vi har snöat in på samma grej exakt samtidigt. Vad ovanligt. Nämligen det här med det moderskapet som man då ångrar, som det har debatterats kring med flitigt egentligen sedan 2015. Mer om det i dagens podd. Vad har du haft för dig? Du låter lite förkyld.
Jag är lite förkyld, eller typ någon slags allergipryl. I don't know. Men det är nog bara en vanlig bonförkylning. Mm. Men jag har även skaffat mig en bonbränna. Vet du vad en bonbränna är?
Det är nästan som golfbränna, va? Fast är det inte typ som golfbränna? Att det är så här halvarm... En gammal klassisk bonskjorta typ.
Ja, man liksom är knallbrun bara i facet. Mm. Så min underbara IPL-behandling, trots att jag har smort mig som en galning med så här 50 SPF och sånt, så är jag brun som fan. Det är någonting som händer liksom med mitt pigment. Först är det dött, man är liksom lik i typ så här hela vägen fram till maj. Och sen är det som att det bara exploderar, så blir jag liksom knallbrun så här på händerna och i ansiktet.
Mm-hmm.
Vilket är väldigt härligt, men det är också väldigt deppigt att åse resten av kroppen och huden. Som är, alltså den är grå typ.
Det är så mycket mer förlåtande blick så fort man får en liten så här, en liten bränna. Den är nästan religiös. Alltså det är nästan
vi
som,
klär ju i det.
Vi klär ju bränna. Vi klär ju bättre i bränna.
Vi blir aldrig röda eller så.
Vi är så heta gjorda. I
är inte vi ändå typ heta. Skapade för att ligga i någon slags solstol och röka och dricka lite vin?
När vi väl gör de 2-3 minuterna åt gången, så är vi ju fabulösa.
Det är så synd på så rara
vi har också
att vi
mycket
göra plan- det mer.
Vi har också så många planer på att vi ska göra det, och sen så liksom på något sätt i sista sekunden så är det alltid något obäcke som liksom följer med eller någonting som händer. Så det ändå aldrig blir liksom chill out på något sätt.
Vi måste få till det här.
Nej, vi måste alltså det. Vi är inte, värdiga varandras vänskap. VVV.
Nej, vi är faktiskt inte det. Nej. Det här måste bli av. Det måste bli av.
Men du kan i alla fall berätta. Du har ju köpt den gulligaste av gulliga cirkusvagnar.
Nej, men det här är... Jag kom på igår, jag gick lite så här, lite högmodig faktiskt. Eller lite av så här, pumpad av någon slags så här, självförtroende och självkänsla. För att jag kände så här, jag är en fucking drömfångare. Vill jag ha någonting så kommer jag se till att skaffa det förr eller senare.
Mm.
Och jag har sen, jag vet inte när, jag började drömma om en cirkusvagn. Men jag tror att, du vet vår gemensamma kompis Josefin Crawford. Ja, hon har ju en mamma har hon också, men hon har en kompis som heter Ulrika som var lite som någon slags extra mamma för Josefin när hon var liten. Och Ulrika är ju teaterdirektör för en liten teatergrupp som heter en fri teatergrupp som heter Darling Desperados.
Mm, mm.
Och hon var gift med Åke en gång i tiden och de bodde ute på Värmdö någonstans. Och han var ju då en riktig sån Petsson-farbror typ,
mm-hmm.
som samlade på cirkusvagnar. Mm-hmm. Så jag vet att jag kom ut dit någon gång, det här måste ha varit på Ville som min tid, och fick se hela deras då stora tomt med alla de här cirkusvagnarna och bara, jag måste ha en cirkusvagn.
Mm-hmm.
Och sen dess är det här en sökning på Blocket som jag har tillsammans med lite andra sökningar.
Mm.
Cirkusvagn, för det finns inga cirkusvagnar till salu. Så jag är inne på så här franska sajter, det heter Colotte eller Calotte eller något sånt där. På franska, på även så här nederländska sajter, och det är ju så här resande folk och sånt som... Ibland finns det liksom vagnar till salu, men det är ju, de är, piper iväg i pris, de är jättedyra, de är ofta liksom åbäkiga och transporterar så här. Men hör och häpna när det bara dyker upp en cirkusvagn som står placerad utanför Uppsala och som är då renoverad av någon sån här tiny house-människa. Som har liksom gjort en sån fullständig renovering med liksom ekologisk hampa som isolering och linoljemålade färger och massa vackra gamla fönster och alltihopa. Så att jag har nu vunnit den budgivningen, fått den hemtransporterad, och nu står den här.
Too much.
Och det ska
too
bli, ja men det är, ja men det, vet du, det är too fucking much. Mm. Jag är lycklig varje dag när jag ser den här vagnen. Och jag har byggt ett trä, eller jag har inte byggt, men jag har liksom lyckats då engagera några byggare som har gjort världens finaste yogadäck utanför den här vagnen, och nu, den är så fin. Alltså du kommer dö. Du måste komma och dricka vin med mig till att börja med, ja, i vagnen.
Men den, nästa vecka kommer jag fortfarande gå framåt lutad. Men kanske helgen därpå är det du, ja, och jag och våra miljoner.
Våra miljoner, våra din bubblar, perfekta mage bubblar. Och våra bubblar. Ja, och jag ska ha också i den här cirkusvagnen, säg ingenting, ska jag ha en vinkyl där det konstant ska ligga champagne på kylning.
Gud vad trevligt.
Och sen ska mamma gå upp och jobba. jobba i sin vagn.
Du bara, tar, checka in, jag får checka in dig på Betty Ford efter sommaren.
Det får vi verkligen, Thomas. Det är så här lyxigt. Nej, jag dricker inte på det sättet, det vet du. Alltså.
Vet,
men liksom ändå att jag ska kunna bara få njuta där uppe. Mm. Och den är så mysig, den är så fin. Och vi har ju också våra kurser där. Just nu går jag nu en kurs. Det är så kul, en gammal barndomskompis till mig som jag bodde granne med och delade liksom mina barndomsår med. Hon har liksom, jag också drömt om att jobba med hästar. Och slog slag i sak när hon bodde i Australien i massa år. Och har utbildat sig till Equine Assisted Teacher. Det är liksom en stor sån hästassisterad lärande. Det är jättestort i Australien, Nya Zeeland och i Nordamerika. Har liksom jobbat med det och tog med hela den metoden hem till Sverige. Jag har jobbat med så här helt fantastiska resultat med bland annat Rosengårdsskolan, som hon gjorde ett projekt med Malmö Ridklubb och Rosengårdsskolan och så här. Och hon håller till i södra Sverige och håller utbildningar då till instruktörsutbildningen, men nu gästspelar hon här uppe, så hon har nu en instruktörsutbildning som jag går.
Mm-hmm.
Därav bonbrännan och därav min något då kanske lyckliga men nasala så allergiska stämma, för att vi bara är ju ute hela dagarna och håller på med hästarna och får lära oss allt om hästars helande förmåga, framförallt för barn då med olika funktionsvariationer.
Gud vad intressant.
Ja, det är så här, jag är hög på kunskap och jag har så mycket visioner och bara drömkänsla i kroppen. Det är så jävla härligt faktiskt.
Gud vad härligt. Själv.
Mm. Hur är det själv, älskling?
Lever mitt liv som så här.
Jag kan nästan fråga.
Tant Ann, jag går här hemma. Idag har jag haft kjol.
ja.
Ingen BH har jag tagit av bandaget på en vecka. Jag har inte duschat på en vecka, för man får ju då inte duscha förrän man kommer på återbesök på måndag. Och så bajsar man och kissar man då genom uppklippt hål typ. Nej, men jag är inte fräsch, det kliar så mycket på mig nu. Så att, och dränage och fan hans moster och tover i håret. Jag är så här, jag börjar se riktigt sinnessjuk ut, förlåt, så ska man inte säga. Men jag är liksom en instängd bag lady. Ingen vill stänga in mig, men det går liksom inte att få ut mig.
Men du, är dränagen kvar liksom?
Så jag går ju här,
och du tömmer dem varje dag?
Ja, så jag går ju här liksom som en typ gammal tanta Lora som bor så här, i trailer park i Miami, upp och ner för trappan, och sen blir jag så anfödd så jag måste lägga mig ner så här. Så barnen, jag är liksom, på dagarna är jag ju spetälsk för barnen. Det är ett Frasse kollar på mig så här, hej typ, de där hänger kvar slangarna. Och sen så på natten då liksom, ja men när... när cikadorna börjar sjunga igen och typ sammetstäcket täcks över hans ben, då måste han ändå krypa in mot mors bröst, det måste han. Är jag inte fräsch, alltså det är jag inte. Men jag kommer ju uppskatta, ska jag säga dig. Jag kommer ju komma fett utklädd till dig och din cirkelsvagn. Jag kommer ju ha Chanel-kläder med ögonbryn som lyser ner till liksom hör. Nej, det är intressant det här när man liksom bara säger, det finns ju ingen, alltså det finns ingen anledning för mig att överhuvudtaget försöka hålla någon försör. För jag stinker ju lite, det blir liksom... Usch, nu blir det väldigt personligt här. Men när man ska kissa igenom den här då, det blir inte helt rätt hela tiden. Och liksom, ja. På kvällen då så somnar jag så ont. Jag tar någon värktablett och orkar inte borsta tänderna. Jag är liksom... Fram till idag har jag känt mig så här, the living dead typ. Men det är också ganska befriande, för det tar ingen tid. Det tar ingen, liksom, jag tittar mig själv i spegeln och är så här, it wasn't better this day. Och sen så så att det är liksom, det har varit alltså jag har inte kunnat liksom gå omkring eller sitta upp en kort stund. Sen är det som att liksom ärret trycker på, så att man säger att jag blir andfådd så att säga. Men nu känner jag så här, nu har det gått en vecka och jag får ju också många bilder tillhanda mig nu då från andra som har gjort liknande grejer. Så jag ligger här lite och göttar mig i min sjukdomsbild så att säga. Men nu är jag på gång igen. Och ja, det är ju bara som det är liksom. Det måste renoveras. Och jag kommer känna mig så otroligt het för minsta lilla nu när jag ska tillbaka in i verkligheten. Ska säga. Det är också så intressant hur allt som handlar om sex också helt har försvunnit bort från att liksom, jag ska ha den här 6-8 veckor ska jag gå omkring i den här typ. Men du vet hur, så här, hur löpare såg ut, de här coola löparna, Joe Griffith Flynn eller vad det heter, hon med naglarna och som dopade sig. De hade, det är liksom som lång, vad ska man säga, som långa så här, strumpbyxor med en liten liksom, som man där upp då, fast den går ner över bröstet, så att om mina bröst hänger liksom utanför.
Nej, men det här är, ja, det är som någon slags magstrumpaktigt.
Precis, liksom. Precis. Jag kan lägga ut en bild här.
Som en skims. Precis. Typ som de här som Kim Kardashian, ja, typ, ja. Slim kläder. Precis. Fast med hål för mutti.
Precis. Nej, ja, precis. Och sen har Ossian hjälpt mig att klippa upp då för skärtamentet.
Nej, men alltså, vad hade de tänkt att du skulle göra annars?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte, jag skulle dra ner och upp det, men det kan man ju inte göra de första liksom dagarna. Det måste ju sitta nu, klidra sig fast mot min hud.
Ja, så att det liksom, ja, hålls ihop alltihopa.
Så då har jag ju fastnat dels i det väldigt intressanta som det talas väldigt tyst om, Ann Heberleins, eller det talas inte tyst om henne. Men hon berättar då, hon skriver en essä då för några veckor sedan i Svenska Dagbladet när hon som nybliven 40-åring singel skulle ut och börja dejta igen. Så stötte hon på någonting som hon inte hade upplevt tidigare, nämligen att män inte fick upp ballen.
Just
ja, och då tror hon att det berodde på att hon träffade så, liksom, vad ska man säga, så kallade kulturmän då, som, ja, i alla fall enligt liksom, vad ska man säga, nidbilden, röker och dricker mycket. Och så är det väl kanske fortfarande då, att kulturmännen röker och dricker mycket. De kommer ju också bli atleter, vad det ger sig. Men, och så skriver hon liksom om det här då, att hon ska ut och dejta och... ja, då har hon ju varit gift i nästan 20 år liksom. Och du vet ju själv, det var också väldigt stor skillnad för mig. Jag var ju 27 när jag träffade liksom Nanook, och du vet 40 också plus när jag skulle ut och dejta igen. Det hade hänt väldigt mycket både med min sexualitet men också på det sättet män... Vad ska man säga, de hade också utvecklats, inte alla såklart, inte alla män, utvecklats i sexualitet och på det sättet de åtrådde mig. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen. Alltså hur man blir betraktad i mansögat.
Precis.
Såklart, beroende på vad man är i för ålder.
Ja,
och så vidare.
Sen var det i och för sig...
Alltså jag kan inte ens tänka mig... Det är roligt att du tar upp det, för jag hade världens roligaste samtal med min brorsa. Som är nyseparerad och något av ett komiskt geni. utan att veta om det själv ibland. Men han berättade för mig om Tinder. Han, varken han eller jag har ju varit på Tinder.
Inte
vi tillhör ju liksom... Nej, du har inte heller varit det.
Jag hann ju aldrig. Liksom, det var precis på gång
nej,
där.
Du, ja, men du hade ju säkert liksom skaffat ett Tinder-konto. Men han är ju liksom i chock. Han är... i total chock över, han sa så här, de bevingade orden, det är liksom inte människor som är inne på Tinder, sa han. Och han hade bland annat gjort spaningen, jag bara kände att jag måste typ skaffa Tinder-konto bara för att så här, verkligen förstå, men han var så här, men du förstår inte, såna, det är bara bilder på människors typ, alltså dels är det så här friluftsbilder. Det verkar vara en grej som folk lägger ut och skryter med att de minsann är friluftsmänniskor. Sen är det så här gymbilder kraftigt överrepresenterade. Och sen bilder när folk är med sina husdjur.
Ja.
Och sen var han också väldigt förvånad över liksom sökorden. Att så här, det går typ inte att söka efter någon som är intresserad av poesi.
Nej, alltså, det är bara ytliga intressen.
Ja, det är så jävla ytliga saker. Och ett så här... eller en viss sorts typ så här folkrockmusik som han kanske då är intresserad av. Alltså det, nej men han hade den roligaste utläggningen om sitt korta besök på Tinder. Han insåg snabbt att så här, jag kommer aldrig funka. Jag är för kräsen, det går inte liksom. Jag får inte någon kontakt och så här. Och vi började också prata en hel del om våra attraktionsmönster liksom, att så här, vi är så inne på liksom kemi och att kemi måste finnas för att man ens ska intressera sig för att ställa några följdfrågor. Typ. Alltså, om man inte upplever kemi omedelbart så är det svårt Ja, och det behöver inte vara någonting som är friskt hos oss. Det kan ju vara någonting som är osunt och som hindrar oss i vårt sökande efter kärlek. Men så är det i alla fall. För liksom, det är roligt med så här, en klar blick på någonting som folk bara normaliserat. Mm. Alltså det är ju på Tinder folk träffas nu, vad det verkar. Det är i alla fall betydligt mer vanligt än att träffa någon på en bar.
Ja, jag vet.
Som kanske var så här, alltså det är så här, nej men gud, det kan man typ inte göra. Och det är väldigt roligt när någon som typ har levt under en, ja, vad ska man säga, vad heter det? Under en burk. Vad heter det? Vad heter det uttrycket?
Nej men säg, i en bubbla. Eller?
Ja, men som någon som har levt som en bubbla liksom. Ja. Ja, och jag skulle ju själv säkert ha samma upplevelse av Tinder. Jag skulle ju bara tycka att det var helt absurt säkert. Nej, men, jag måste testa.
Men det är nästan det enda som jag känner, att det står helt utanför en nykter blick. Jag har ingen aning.
Jag kan inte relatera.
Jag är såhär renässanskvinna som får ta en tidsmaskin.
Vadå svajpa?
Nej, jag känner så här, för mig är det, känns det otänkbart. Men det är klart att om man skulle bli singel nu, så skulle man ju, skulle vi alla förmodligen denna vägen försöka vandra.
Ja.
Men det som är intressant är att jag tycker man, kanske en skitdålig liknelse just för att vi jobbar med medberoende och missbruk och sådär. Men att gå in i en relation är ju lite som att vara missbrukare som har liksom tagit sig, ja, men som har bestämt sig för att bli nykter. Och sen så kanske 15 år senare ta sig en fylla liksom, och nio. Då är, vad jag har förstått då, så handlar det ofta om att man nästan börjar där man slutar. Så liksom, tog man sig en rejäl fylla, så går man direkt in på en rejäl fylla. Det är inte så här, oj nu tar vi ett par glas vin här och ser hur det känns med alkoholen. Utan när man väl faller dit så gör man det liksom. Och så kände jag också, precis som Ann Heberlein beskriver Svenska Dagbladet, att man har gått in i en relation, man liksom kastas ut ur den 15-20 år senare och är så här, okej, här kommer mor salig gående liksom med dinosaurierna på Söder typ. Att det blir liksom, att helt plötsligt så är det, dels var det ju en helt ny palett. Jag kunde ju välja män som var lite yngre, män som var lite äldre, män som jag förut hade träffat. Alltså det var liksom en helt ny palett. Men alla var ju liksom inte i ungdomens färg. För det som ungdomen handlar mycket om är att man ser då männen som så här, de ska jaga en, det ska vara tjatsex, man ligger, man hinner knappt ligga innan de kommer. Det är liksom, det är en väldigt pålitlig sexualiteten och den är väldigt djurisk. Så kände jag i alla fall när jag var väldigt ung. Att det var så här, herregud, ska det pippas nu igen liksom? Okej, då gör väl det. Och vad man än var och hur än var, och liksom i alla skeden så var liksom de männen jag hängde med beredda att pippa liksom. Och sen så ger man sig ut och liksom, ja, ett antal år senare och inser att liksom män som är ens egen ålder är inte lika virila och pålitliga längre liksom. Och hon beskriver också att hon har då blivit kär i en kille som hon dejtar, och han har liksom försökt då, jag måste läsa nästa för det är så roligt. 3 decennier senare låg jag i en lägenhet på Söder med besvikelsen bultande i mellanhjärnet och kände mig misslyckad. I köket stod mannen som nyss lämnat sängen och rökte under fläkten. Hans nakna pojkaktiga kropp lyses upp av det kalla ljuset från lampan i fläkten. Och köksklockan tickade olycksbådande högt. Kuken hängde slapp och blek mellan hans lår, men han förstört kollade sin Twitter. Efter närmare en halvtimmes försök att genomföra någon sorts sexakt hade han abrupt dragit sig ur och nappat åt sig telefonen med orden: detta är nog ungefär vad jag mäktar med. Och det hände ju mig också när jag hade sex då med en kille, man i min ålder, och vi hade haft sex en gång och sen så tyckte jag så här, ja, nu kör du igång igen innan du ska sticka hem till din fru. Förlåt. Och då var han så här, ja, nej. Nej, det, du vet, nu är man lite äldre. Nu funkar det bara en gång. Jag var så här, jaha. Ska det inte tjatas och liggas och rökas och pippas hela natten? Nej, nej, okej. Okay. Jag kommer ihåg att det var lite som att så här, ställa fram teskitten och så här, okej. Okay. Tack så mycket för idag då. Då ses, då kan doktorn komma tillbaka. Liksom, jag kände mig inte snuvad på konfekten eller något sånt här. Eller, det var inte så att jag klandrade mig själv eller någonting. Det var bara en helt ny upplevelse.
Ja.
Och Sen kan inte jag säga att jag mötte så mycket av liksom impotens som Anhebran skriver om, att hon har då liksom, hon menar att den banala uppfattningen om mannens sexualitet som okomplicerad och obändig har ju då hon liksom, som hade hon ju tillskansat sig genom, ja men som genom ett ungdomlig erfarenhet liksom.
Ja men är det inte lite grann så här, jag tänker ju också att så här, men alltså det är väl en fördom som jag tror både ligger kvinnor och män i fatet, att så här, ja men män, de kan ju liksom bli pappor när de är 75 typ, alltså de är ständigt kåta och virila typ, men det är ju, stämmer ju inte, för att testosteronet sjunker liksom i takt med åldern och impotens är extremt vanligt. Vad fan var det någon som skrev i angående ett ämne som jag vill ta upp här i podden, aborträtten som just nu håller på att förhandlas bort i USA, så att det kommer bli, kan införas totalförbud mot abort i flera amerikanska delstater. Men det var någon som la upp en väldigt rolig att så här, men gud, men då tycker jag verkligen att vi ska sluta subventionera Viagra som ju är ett då, som är subventionerat av amerikanska läkemedels, ja, eller deras typ vård liksom, vilket är i Sverige också, skriver en läkare ut Viagra så kan du få det utskrivet, det ses som typ ett sjukdomstillstånd att vara impotent, vilket är liksom absurd.
Ja, det är samma sak, när du är gammal så kommer kuken inte stå. 90 år har liksom en pitt som står i 10 timmar. Det är så här.
Nej, det är det faktiskt inte, och jag tycker verkligen absolut inte att vi kanske behöver subventionera det så. Det går väl att köpa på egen hand. Hur som haver så är det ju en intressant diskussion. Jag tror män också så här vet förhållandevis lite om det. Vilket jag tror kan orsaka så himla mycket problem liksom.
Jag menar, hälften av männen över 40 har ju problem med tillfällig eller liksom återkommande impotens. Men det pratas det aldrig om. Och därför blir man lite så konfunderad när man läser, ja, med siffror om att så här, det läggs ner typ 5 gånger mer pengar på forskning kring liksom impotensmedel än PMS och PMSD, som drabbar liksom 8-9 av 10 kvinnor. Men det är också för att det är lagt i dunkel, och försöker man hitta liksom lite referenser eller litteratur eller PR-rullar där någon inte har fått upp den, så lämnas det mycket över att önska. Det finns kanske 2-3 böcker som ens tar upp ämnet, och då är det ju liksom i de termerna att de känner självförakt för att de inte får upp den.
Verkligen. Precis. Men jag skulle väl säga att det är väl det största manliga tabut, att prata om sin icke-stående kuk.
Jo, men det säger sig själv liksom. Om man säger, har siggat i 45 år och liksom krökat loss, det är klart att kuken inte liksom hakar på samma sätt som när man var 20. Men man måste liksom, det är som med allting, det måste ju finnas någon form av, ja, det måste ju finnas någon form av hälsa kring den också. Den står ju inte bara av sig självt, och allting blir ju tröttare, även Nopedoni liksom. Ja, jag tyckte det var väldigt intressant också. Så här.
Men vad var hennes slutsats då, Hebelinskan?
Nej, men den här studien som jag också har läst om visar att 50% av alla män över 40 år uppger olika grader av erektil dysfunktion, som det heter då. Så då kan man ju säga att det liksom verkligen är en folksjukdom. Och trots det så är det ju väldigt tyst om den manliga impotensen.
Ja, så det är inte särskilt märkligt att Anne Heberlein träffar killar vars kukar inte står. Alltså,
nej,
när man
nej,
är 45.
Det är inte det.
Och det, är
typ, det
är en sanning som väntar oss alla.
Precis.
Och då, det kanske är en anledning till att Läckberg och gänget går neråt i åldrarna. Kan det vara så?
Ja, så kan det ju vara.
Och jag menar, jag tänker också att så här, för män, jag tycker det är en ganska rimlig förklaring när det gäller alltså om fetischer. Därför att om man tänker sig, alltså du som har 5 pojkar och jag som i alla fall har 3. Jag kan ibland tänka med så här lite sån oro på deras typ sexdebut. Och kravet på pojkar att alltid ha ståkuk och alltid komma. Och om man inte levererar det, så blir kvinnan då antingen ledsen eller känns sig otillräcklig, eller alltså,
jag är lite gamla kulturella föreställningar.
Jag som har 2 brorsor ändå fått, jag vet, det måste vara liksom helt okej att inte så att säga prestera och leverera det som man och pojke, precis som att det ska vara okej för en kvinna att säga nej, jag känner inte för det, så måste det vara okej även för män. Och vi har en föreställning om att mäns sexualitet är mycket starkare.
Obändig.
Obändlig, och de kan sätta på vad som helst, ja, liksom i stort sett. Och det där är också så här, så därför tror man ju att fetischer, som då är så här vanligt bland män, det är i alla fall en teori, att pojkar då skapar fetischer därför att man vet att det här kravet kommer att följa en genom livet. Och då måste man ha, man måste ladda någonting med så jävla stark sexuell kraft på något sätt för att kunna tänka på det vid tillfällen när man inte kan komma.
Mm-hmm.
Typ så här, jag använder då en nätstrumpa till det, eller en sexuell sko, mm-hmm, för då kan man alltid prestera oavsett vem det är som är föremål då i den här sexakten. Jag tycker det är en ganska intressant teori, och precis som att jag vet att det finns tjejer som också behöver ha liksom olika typer av fetischer eller miljöer för att kunna gå igång, så att säga, liksom, att koppla sin sexualitet, därför att resten av samhället också är så här, ska vara så jävla avsexualiserat. Jag menar, jag som håller på så mycket med djur, alltså hundar kan man ju inte fostra till att inte vara kåta.
Nej.
Kommer en löptyg, då blir den ju, alltså då blir ju mina hanhundar helt superkåta, liksom. Det går ju inte att hindra dem.
Mm.
Förutom att hålla i dem då och sådär. Men man kan inte hindra själva känslan. Man kan inte träna bort känslan. Men vi människor, vi ska glida runt i så här könsblandade miljöer. Folk har ägglossning till höger och vänster. Vi har liksom feromoner. Vi går runt och som vi så här låtsas som att vi inte har, typ. Vår kultur kräver av oss att vi inte ska agera på sexuella instinkter överhuvudtaget. Men sen ska det helt plötsligt bara slås på. Och så ska man bli vrålkåt. Precis klockan 8 när man har tid att knulla när barnen har lagt sig. Det är ju egentligen ganska konstigt. Alltså det är ganska stort högt ställda krav, ja, på både kvinna och man.
Jag vet, och jag har suttit och läst den här gamla rättsfall i Gamsverige om då män som har vägrat att gifta sig då med kvinnorna de har gjort gravida efter att då har liksom lockat med det för att få stoppa in den, liksom. Och det här är så otroligt intressant hur det svänger från liksom 1600-tal till 1700-tal till 1800-tal. Att liksom på 1600-talet då är det ju lika många tjejer som blir beskyllda tillbaka. Men Anna Länsdotter kom in där till drängstugan där jag låg och så sa hon, nu ska jag ligga med dig. Och så hoppar hon ner och alltså, det är till himla liksom, hitan och ditan. Och det blir liksom rättsfall där de ofta dömer då till fördel för kvinnan. Liksom. Och att mannen döms väldigt hårt då om han är otrogen eller inte tar ansvar för sin sexualitet som erövrare eller patriark, så att säga. Men sen svänger ju det liksom på 1700-talet då när kvinnan ska vara kysk. Och du förstår att om hon gör någonting då blir hon direkt klassad som
hora,
som typ hora eller lössläppt eller sinneslö och bla bla bla. Så att det är väldigt intressant att läsa de här berättelserna, att man tänker sig att det alltid varit till mannens favör, men det har inte alltid det. Det har liksom varit mer jämlikt och mer jämställt, och jag kan efterlysa det, precis som Anne Heberlein skriver, att säga, Det vore så jävla intressant om vi pratade lite om det, för det verkar som att vi alla blir tagna på sängen av mannens plötsliga mannens liksom fallande fallos och impotens, fast den är ju lika naturlig, precis som att kvinnan inte är liksom kåt hela tiden och mer kåt vid ägglossning och inte så kåt när hon är gravid och hit och dit, så har ju såklart mannen också cykler. Och om det då är en mänsklig rättighet, som det är enligt WHO, att man ska ha ett fungerande sexliv, då gäller ju det också mannen, och helt plötsligt så blir det en annan uppenbarelse att säga, men gud, det kanske är lite synd om mannen ändå. Vi kanske liksom har vänt helt på steken. Och tänk om man kunde få läsa lite sådana skildringar om män som kanske inte har fått upp den och får ägna sig åt annat. Och, alltså, det kanske blir en annan sexualitet också om man erkänner att det här finns på något sätt. En annan ömhet
har inte,
och intimitet.
Alltså jag för mig, det är någonting som kommer till mig. Och solen har sin gång. Hemingway, har du läst den?
Ja, det har jag.
Där har ju inte han någon bristande lust kanske, men han har ju ingen penis. Det är inte så.
Han har blivit av med paketet så att säga.
Just det.
Vilket ju är liksom hela, jag tycker det är en sjukt intressant. Den är en av mina favoritböcker. Jag läste den när jag var 20. Nej, men jag, det var så länge sedan också. Jag kommer liksom inte exakt ihåg. Men hela dramat kretsar ju kring den här mannens då oförmåga att leverera sexuellt på grund av en krigsskada. Han går inte närmare in på exakt hur och så. Men det är ju ett faktum att han inte har någon kuk. Liksom, och vad det gör för en man. Alltså, den är sjukt spännande. Det är ju någon typ av metafor säkert för en impotent Hemingway.
Nej, jag förstår det. När en hel värld betraktar en som en övermänniska och häradsbetäckare som aldrig bör vara svag, då blir det också att man måste liksom göra om hela sättet västvärlden tänker på. Förstår du hur vi ser på mannen? Men kanske se på mannen med lite mer, vad ska jag säga, ömhet och förståelsen att säga, bara sätta på hit och dit. Jag kommer ihåg en av mina bästa killkompisar som säger, jag älskade när min fru var gravid, för då kände jag att jag inte behövde prestera liksom. Så att det är så här, det går ju both ways. Och igår så tittade jag på en dokumentär på HBO Max som heter Americans in Bed. Kan jag aldrig bestämma mig på någonting. Så jag säger, ja, men nu kan jag gå vidare på det här. Och då handlar det om då hur amerikaner har det i sängen liksom. Och då slog det mig så himla starkt att det handlar mycket om det där att mannen ska vara lite otrogen och mannen behöver känna att han liksom kan få vara snuskig och kåt och sätta på vad som helst. Och kvinnan kan också vara det tills hon gifter sig. För även om hon innan känner sig, jag tycker vi ska ha en öppen relation och mannen inte tycker det, då ger hon sig in i någon form av förståelse för hans känslor. Så okej, jag fattar, om inte du vill det då får jag försöka tänka om hit och dit. Medan männen i den här dokumentären, där kvinnorna då inte ville att man skulle ha en öppen relation, inte kunde förstå det, för att de tyckte inte att man kunde förvägra sig den lyckan av jakten, förstår jag menar. Och den enda egentligen fina relationsskildringen som jag tyckte i hela dokumentären, det var av ett muslimskt par, ett ungt par, och av ett lesbiskt par, där kvinnan då var gift när hon träffade den andra kvinnan på någon dejt liksom. Och hur hon sa att man blev tokig, för Jane satt och smekte min arm hela tiden, att det var beröring, det var inte bara så här, jakt, utan det var ett erotiskt kapital som man var tvungen att liksom på något sätt förtjäna. Och när de kysstes gick därifrån så sa hon så här, jag sen började de dejta, hemlighet bakom hennes man och bla bla bla. Och sen så sa hon, nu måste du välja, för att nu älskar jag dig och det blir svårt för mig att leva så här liksom. Jag vill heller inte förstöra ditt äktenskap, och jag vill bara säga att om du väljer att gå tillbaka till din man eller vara med din man, så kommer jag alltid älska dig. Det enda jag vill är att du ska vara lycklig, för du är det vackraste för mig. Sen blir de ihop och nu liksom lever tillsammans och sådär. Men det var ändå, för mig kändes det som att det nästan inte fanns i denna värld att en man skulle säga så om en kvinna som han åtrådde, älskade och ville ha. Att såhär, du får välja själv nu, jag finns här, men om du väljer att inte välja mig så förstår jag det. Du kommer alltid vara min bästa vän, jag kommer alltid älska dig, jag vill bara att du ska vara lycklig. Jag tycker det gjorde ont i mitt hjärta att känna att det så sällan är så. Och jag tror att det handlar just om det där. Jag ska erövra dig. Jag ska visa att jag ska ha det. Jag ska visa att ingen annan jävla man ska få det. Och blir det inte så, då får jag mörda dig liksom. Att det finns så...
Ja, eller då får du liksom... Ja,
eller då får du bara, antingen går jag i barndom och så här stöter bort dig. Eller också så... Ja. Ja, på något sätt så
att det aldrig finns några mellanvägar. Det finns bara liksom två alternativ. Antingen är du min, eller så vill jag inte se dig mer.
Precis.
Alltså, och mörda dig, inte se dig, precis. Ta bort ur mitt medvetande. Ja,
snacka skit om dig och sådär. Och så var det där muslimska paret. De hade ju varit förlovade i över ett år. Drygt ett år innan de gifte sig. Och sen så gifte de sig, dels i en moské. Och sen, de gifte sig två gånger då under den helgen. Och efter andra giftermålet, då var de officiellt man och hustru. Då stod ja, hennes man stod då och pratade med någon kompis och hon kom fram och tog hans hand. Här berättar hon då, de har ju inte petat på varandra, de har lärt känna varandra men de har aldrig rört varandra sexuellt överhuvudtaget. De har inte ens kramats i stort sett. Så när hon tar hans hand så rycker han till. Gud, som att det var någonting som var livsfarligt liksom. Att den här fysiska attraktionen som man glömmer bort är så otroligt viktig och skapa sådana intima kärleksband och sexuella band också. De försvinner ju lätt i den här liksom, att sätta på, nu ska vi erövra, in, ut, sprut. Vilket en sexa tyvärr fortfarande än idag ofta går ut på. Det är ett förspel då som tjejen ska bli tillräckligt förspel. Man bara, så att tjejen ska då bli tillräckligt blöt så att man ska stoppa in sin pillefjap. Och sen så kommer han och sen somnar han ofta eftersom män har då ett ämne i kroppen som gör att de blir mycket tröttare än kvinnor efter samlag. Och sen är det liksom klart. Ja, men ofta.
Gud vad du är härlig ändå. Det känns som att du är inne på en sexuell resa.
Ja, det är förmodligen för att jag inte kan.
Du är inne och undersöker, det är tantra. Det är för att du inte kan. Du är bara, är det konstigt det här med sex att man inte känner någon? Så bara gör du sig inne på. Åh gud vad underbart. Jag älskar att följa med i den sexuella resan. Jag har ju kompisar som är, liksom, har passerat 50-årsstrecket. Men det är så många kvinnor som jag har hört liksom, haft liknande så. Sen när man börjar närma sig 50 att så här, men gud, det kan inte bara vara det här.
Nej.
Nu är ju liksom inte barnalstrandet någon, så att säga,
för första gången på 21
gral.
År.
Ja, nu har jag så här, nu har jag kanske 20 år kvar av knulleri. Då ska det fan vara bra, liksom. Och då måste det ju finnas någon större vits än liksom bara in, ut, sprut, typ, och somna.
Ja, alltså, ja, ja.
Ja, ej, underbart. Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Låt oss nu, efter denna cliffhanger som du inledde podden med, prata om det som vi båda hade liksom spanat på och som vi nu haft en brinnande iver att få diskutera, nämligen det ångrade moderskapet ju, som har varit på tapeten i diverse olika stora tidningar. I DN har vi kunnat läsa om detta, vi har kunnat se olika inslag om det på olika ställen i etern och hört om det och så vidare. Det här är ju, som du var inne på, någonting som lyftes redan 2015. Vem var det som skrev om det då?
Men det var ju en israelisk författarinna som hade gjort en stor internationell studie. Mm. Hon hade intervjuat 13 kvinnor, liksom, ja, djuplodande då, som ångrade sitt moderskap.
Ja.
Ja, och det här blev ju en otrolig debatt kring, särskilt i länder där moderskapet anses som att vara någonting väldigt, jag menar, liksom, vad ska man säga, kyskt och tappelt, om man ska säga. I Tyskland så rasade ju debatten. De tyckte inte att det här, liksom, hur kunde man säga och så här. Och ju mer man läser om det, så det är ju aldrig någon som har sagt jag ångrar mina barn. Vilket många män har sagt. Men utan, de har ju sagt att jag ångrar att jag gick med på omgivningens påtryckningar, för att jag ville egentligen hellre ha en katt, som den här då Ann-Katrin Dolium, som var med i Efter 10 för några veckor sedan. Och det blev ju ett halabalobla. Så skrev Åsa Bäckman i Dagens Nyheter att så här, okej, okay, tyck det, men snacka med någon polare om det, eller så här, gå inte ut med det i tv.
Dina barn kan läsa det, var ju kontentan. Men då tycker jag att Åsa Bäckman kanske inte riktigt har läst eller lyssnat på Ann-Katrin, för hon,
they never do.
Nej, de gör inte. De vill gärna bara tycka någonting som är lite kontroversiellt eller tvärtom. För att jag tycker att hon är rätt resonabel, Ann-Katrin. Alltså, att ångra sitt moderskap betyder ju inte att man ångrar det barn som finns. Och jag kan absolut tycka att det finns en vits i att man ångrar. Men samtidigt, det jag har liksom förvånats över i den här diskussionen, det är en generation människor, jag vet inte om du och jag tillhör den, men där man liksom vägrar ta ansvar över sina beslut.
Jag fattar.
Att man liksom, dels har man en beslutsångest, och sen är man så extremt normstyrd. Och sen när man har så att säga gjort fel, då tycker man att allting alltid ska gå och ångra och att man ska få göra om. Men så ser liksom inte riktigt livet ut, utan det handlar ju jättemycket om att ta ansvar över sina beslut och acceptans. Att så här, nu blev det så här. Och att gå runt och ångra saker, det, alltså, fy fan kan jag känna som människa. Vad jag är glad att jag har, så att säga, kommit över den grejen. För visst, det finns saker i mitt liv som jag ångrar. Och jag vet att jag befann mig i en period när jag jobbade mycket med den typen av känslor. Att jag så här, gick och ångrade saker. Tänk om jag hade gjort så eller si. Då hade inte mitt liv varit så här.
Du ältade lite.
Ja, älta. Det är en form av så här, maktlöshet i det. Och framförallt att man inte vill ta ansvar. Dessutom lever man ju i det förflutna på något sätt. Man lever ju i det här sliding doors-grejen. Så att jag kan tycka att det är också en någon slags söndercurlad mänsklighet som går runt och bara, ah, jag ångrar att det är också ett jävla lyxproblem, kan jag tycka. Det provocerar mig att så här, men hade jag fått välja, då hade jag hellre velat liksom leva själv i min härliga lägenhet och så här, inte behövt gå upp på morgonen. Så förstår du lite vad jag är ute efter?
Ja, för fan, I mean. Jag hade blivit för rik och jag hade levt som Madonna.
Ja, men det är så här, ja, då kanske du hade, då, sen de som inte har barn, då ångrar man så här, då ångrar man det, för då jag ångrar att jag är så ensam. Alltså de jag känner som aktivt har valt bort barn, varav, alltså jag känner två personer som har, så här, nej, jag vill inte ha barn, men som nu är 50 och 58 och de är såhär, gud, jag ångrar så mycket, för jag vill inte vara ensam när jag blir gammal. Alltså jag tänkte inte ens på att jag inte kommer ha typ någon släkt, för att allens alltså, äldre släktingar dör ju. Så helt plötsligt är man då såhär 68 och har inga barn och inga släktingar typ kvar, för att det är ju det som händer när vi blir gamla. Alla som levde före oss går ju före.
Nej, men jag tror att det handlar mycket om en självbevarelsedrift och att känna att jag kommer bli mindre ensam ju fler barn jag skaffar. Så det är ju en egoistisk handling. Men ju mer jag tänker på det här, för att i alla tider så har det ju varit så att kvinnor inte får prata om vissa saker, inte män heller för den delen, liksom beroende på var man bor, kulturellt, socialt, liksom klassmässigt och sådär. Allt från politik till ålder, till vikt, till sinnessjukdom, ja men du vet liksom, våld i hemmet, sexuella övergrepp hade ju fan inte någon pratat om innan 2017, eller försökt, men det hade inte liksom, det var inte så många, inte så lyhört från mobben. Så att det tycker jag i och för sig inte liksom är så här, det får man inte prata om, man får prata om vad fan man vill, prata om det du vill, du får ha den, din egen moral. Det som jag kan känna är, som jag också har känt ju mer dagarna har gått och ju mer jag tänkt på, att det är en icke-debatt för mig. För ta liksom 13 snubbar. Jag ångrar mitt faderskap. Du vill bara ringa till Tommy Körberg. Du vill bara ringa till Tommy Nilsson. Ring till vilken jävla halvgalen artist som helst i Sverige eller utomlands, eller musiker eller skådis eller varvarbetare. Så låg jag med Karo där på midsommarafton, så blev hon på smällen, skulle hon ha kvar den där ungen. Fan, jag vill inte ha den där ungen, men vad fan, man älskar dem ju ändå, de där små knyttorna. Jag har en ex-kille som, hans dåvarande tjej blev med barn ofrivilligt. Det handlar ju inte om att vare sig kvinnor eller män har ångrat sina liksom föräldraskap. I så fall skulle ju det inte finnas en enda jävla dålig morsa. Och det gör det ju, om man säger så. Och har alltid gjort. Så att, egentligen handlar det ju bara om, som du säger, det här är ju liksom ett ilandsproblem för att man blir tillfrågad. Nu innan vi skulle sätta igång och podda, alla skrek och skulle ha min telefon och ingen skulle hjälpa till, då kände jag så här, gud, jag ångrar mitt moderskap. Aldrig ångrar mitt moderskap så mycket, jag hatar dem så mycket. Och jag kan väl också känna så här, men gud vad göttigt jag skulle haft om jag hade till exempel skaffat två barn. Då skulle de ha flyttat hemifrån nu och skulle jag ha rest runt lite med min kulturella karlslag.
Men samtidigt så här, det är ju en icke-fråga. Nu är det ju som det är.
Är du med mig? Är du med mig? Det är så, här, det är så det är. Jag har, då kan du sitta i tv och säga, ja, mina tvillingar och jag, vi har god relation, men jag ångrar dem, jag ville ha en katt.
Nej, men jag menar det också. Så här, ska vi, då kan vi väl diskutera generellt saker vi ångrar. Men jag är hyfsat ointresserad av den typen av liksom, den inställning. Däremot kan jag förstå när man är i min dotters ålder, som är, ja, men typ i Olga och Ossians ålder, att man, så här, man trevar sig fram. Ska jag välja det? Ska jag göra det? Vad ångrar du? För hon kan ju ofta ställa den typen av frågor. Så här. Är det något du ångrar att du inte gjorde, mamma? Så här. Och så börjar man fundera. Så bara, ja, men det är några korkade ekonomiska beslut. Jag önskar att jag hade haft en mamma som hade kunnat vara lite mer tydlig när det gäller sådana saker. Typ. Så jag hade sluppit liksom förlora en jävla massa pengar i onödan på dumma, dumma affärer. Men skit i det. Det är ingenting som jag kommer sitta och älta. Alltså, det är på riktigt så. Jag är så glad när jag läser om alla de här som ångrar och håller på och velar hit och dit. Och det här med att så här, man måste vilja ha barn. Jag har aldrig ens drömt om ett barn. Jag blev ju gravid. Liksom. Gjorde en abort för att jag blev gravid alldeles för tidigt. Och sen blev jag gravid igen och var så här, men nu då? Ska jag eller ska jag inte? Alltså du vet, nej, det för mig har det aldrig ens varit, jag har aldrig ens varit i den situationen att jag har fått tänka, ska jag ha barn eller ska jag inte typ? Nej, jag känner mig alienerad från den här typen av ånger som uttrycks liksom.
Mm.
Och som sagt,
och så ställs de också etiska frågor som också är filosofiska, tycker jag, på något sätt. Så här, Studio DN, har man rätt att ångra ett barn? Jag vet inte, vad ska du göra? Ska du stoppa tillbaka en in i livmodern och liksom gå i barndom? Eller,
att det är oåterkalleligt.
Man vet ju ingenting om att vara förälder innan man blir det. Så att, då är det så här, då måste vi ställa oss frågan, varför söker så många föräldraskapet när vi vet så lite om det? Och så hör man säga, varför var ingen som sa att man var tvungen att gå upp och amma 10 gånger per natt? Varför ingen som sa att man inte fick sova, att man inte hade något sexliv? Ja, jag vet inte. Det är väl liksom, det är väl sånt som är höjt i dunkel, eftersom moderskapet och faderskapet är olika för alla människor i hela världen.
Men sen kan man ju känna att så här, det kan jag hålla med om, att så här, det är ju typ som en hemlig värld när man lever ett tonårsliv och ett adolescensliv, att man inte har fått det, så att säga. Alltså, det finns ju olika tabun kring moderskapet som inte till exempel delas. Alltså, det är mycket, mycket, mycket bättre nu än när vi blev första gångsmammoran. Det måste du hålla med om. Alltså, oh, jag hade aldrig sett en födande kvinna. Nej, jag hade aldrig sett typ en ammande kvinna.
Jag visste inte att det fanns en modergång.
Nej, men alltså, det var, man var ju helt borta i huvudet, helt ärligt. Vet. Och det var ju på riktigt så att det var så här, tidningen Vi föräldrar med så här fotriktiga skor och mammor med så här jättefula frisyr. Det var som att man skulle bli en helt annat folkslag när man blev mamma. Och det var ju klart att man bara kände att så här, men gud, ska det här bli jag? Det här är helt fruktansvärt, det är helt bizarrt. Jag känner mig... Och det är säkert, så var det säkert inte alls för alla. Men för mig var det där. Min mamma hemlighöll moderskapets våndor för mig. Både tror jag att hon gjorde det för att det alltid har varit så. Alltså det är en tradition på något sätt att man inte delar med sig om det. Jag visste inte liksom vad avslag var. Att man blödde från ett sår i livmodern i så här, upp till 6 veckor efter att man har fött en bebis. Alltså det är sådana saker som är så här... basic. Det är klart att vi måste börja bli öppna mer med det så att det inte blir en sån jävla stor chock och att moderskapet också kan upplevas som, alltså jag kan verkligen förstå att man drabbas av så här major psykisk ohälsa för att man bara känner så här, det här pallar inte jag, för att man inte är förberedd för uppgiften. Det är ju samma sak som att ångra liksom att så här, jag ångrar att jag föddes in i det här samhället. Jag ångrar att jag liksom ens föddes i den här tiden. Det är så här, ja men shit happens, nu gjorde det. Och då får vi väl försöka förändra saker istället. Och det är väl vad tänker jag lite av min approach på föräldraskapet också. Att så här, men jag kan inte ha det så här. Då måste jag göra det på ett annat sätt. Och så här, gud, varför får vi inte lära oss? Varför lär man sig inte att det finns ett avslag? Alltså, varför vet man inte det?
Fast vet du en sak? Det har ju också att göra med att det gick ganska snabbt för svenskarna att omprogrammera sig från en tämligen så här kristen, ett kristet land till ett icke-kristet land. Och då var ju det, då fick man ju inte, då enligt Guds förbud så skulle man inte få röra sin fru då under 6 veckor. Det var ju påbudet. Och det var ju såklart, även om det var kanske dölt under någon form av dimridå, för att man hade avslaget.
Och var oren. Och då fick man precis inte heller gå i kyrkan. Det är så bizarrt.
Precis, nej, jag vet. Men det skyddade ju ändå kvinnan. Hon var ju bara superglad att hon följde där hemma. Det är så här, sånt som liksom på något sätt har skötts av staten, kapitalet och kyrkan gör ju inte det längre. Och den generationen mammor som vi hade har liksom sitt stor mellan glappet av det kristna Sverige och arbetar Sverige och det nya individuella Sverige där kollektivet söndras liksom. Så att jag tror att det är det som händer också. För jag tänker, den här första studien som kom 2006 som jag pratade om innan, den här Orna Donath som är då den här israeliska forskaren, den heter ju Regretting Motherhood. Och där intervjuar hon de här då kvinnorna och då säger hon så här. Här kommer ni på frågan vad ångra barn betyder. Att ingen som har blivit intervjuad har ju ångrat sina barns existens. Nej. Och då känner jag lite så här, men då, vet du, då känner jag så här, nej, det är också lögn. För några av de här kvinnorna som ångrar sina barn, som till exempel har missbrukar barn som du och jag har stött på, som har barn som är psykiskt sjuka, som slår om barn med liksom ADHD och bipolaritet. Du vet, jag pratar med mina liksom kompisar som är läkare. Det kommer upp mammor som är sönderslagna av sina söner som har fått utbrott för att de är liksom påtända eller haft ADHD, liksom har ADHD eller liknande. Jag vill inte anmäla. Alltså, det är klart att det finns kvinnor som ångrar sina barn. Alltså, så här, det här tror jag bara är lögn.
Ja, men jag tror absolut att man kan ångra saker när man är i ett desperat tillstånd och bara vilja bort någonting liksom. Men jag tror också att just den här diskussionen, anledningen till att man lyfter den, det är väl för att det är ett tabu och att det blir liksom, finns en smaskighet i det, att våga säga det, att våga vara så. Ja, men man är så fräck så att man vågar säga att man ångrar sitt föräldraskap. Så
jo, jag
så
fattar,
fräck är jag.
De kvinnor som jag har sett som har ställt upp i media då, inte stått med ryggen mot eller spelat så här skygga Lena med blurrad röst och så här, det är inte kvinnor av arbetarklassen. Det är liksom inte Helga som sitter på ICA, utan det är kvinnor i siden och liksom och sammet som är välutbildade och vältaliga och därför fortfarande har någon form av liksom respekt i samhället. De tycker att de kan få liksom lyfta blad och de som också kanske inte haft det jobbigaste moderskapet, förstår du? Det är nej. De som också haft tid och betvivlar och kommer fram till sig, nej, nu 20 år senare så är det fan som jag tyckte där 2002 i det här hennes fall då att jag skulle skaffat en katt istället. Jaha, vet du, jag bryr mig faktiskt inte. Du kan säga det till Annika och Lena och Frida och allihopa på tjejmiddagen. Men jag är bara intresserad för jag tycker inte att det är en icke-fråga. Jag tycker att det är en icke-fråga. Det är en bortskämd fråga, precis som du säger.
Ja, jag tycker faktiskt också det. Och jag tänker också...
Så är det med det.
Ja, så är det med det. Och jag tänker bara som en liten slutkläm på det här. Så kan man kan återigen lyssna på en av våra absoluta favoritpoddar med Ola Pass och Geniet. Där han faktiskt berättar hur hans mamma så här upprepade gånger under hans uppväxt säger, gud, jag ångrar fan att jag födde dig. Alltså, vad det gör med ett barn att man är så här, gud, jag ångrar, här får jag stå så här, slita, här mitt liv har bara gått ut på och går runt och laga makaroner till er ungefär. Alltså det är så här, nej men snälla.
Så vet du, älskling, jag tror att de som ångrar sina barn och de som på riktigt ångrar sitt moderskap, det är inte de som syns i media.
Nej, det är inte samma grupp. Nej. Såklart.
Nej.
Nej.
Så vi har löst den där frågan åt dig, Malou.
Du behöver inte intervjua. Det är bara lyxproblem.
Jag längtar efter dig.
Jag längtar efter dig också. Jag hoppas du blir nästa vecka. Kan vi podda i studion då?
Ja, det gör vi. Ja. Som tar av oss ett litet glas på stan. Nej, just det, du ska alltid vara.
Ja, men det,
någon gång i vår tid.
I
vår bästa tid. Tack för att ni lyssnar. Och jag tycker gärna till om det här. Vi kanske är helt ute och cyklar, eller jag
kanske. Ni kanske tycker att det här är en jätteviktig diskussion och att det här är superimportant.
Ja, men det är en viktig diskussion. Men ju mer jag har vridit och vändit på den, så har den för mig blivit en icke-fråga. För jag tycker den belyser inte alla samhällsskikt. Den belyser inte problematiken, vilken typ av barn man får. När det sitter en kvinna i helsiden, stass, välutbildad, pratar om att hon alltid har jobbat heltid, bott i Frankrike, har jag god kontakt med tvillingarna, men jag hade hellre velat ha en katt. Då är det för mig lite att liksom...
Ta bort henne bara. Alltså jag vill inte höra.
Bajsa faktiskt på alla mammor som har barn med liksom psykiska och fysiska problem. Och, ja, det kan du väl säga. Det tycker jag hade varit jättekul om hon hade sagt, om hon och jag var på en tjejmiddag tillsammans och hade delat en flaska bubbel. Då hade jag tyckt såhär, nej men gud vad spännande. Vadå, du tycker fortfarande liksom att du hellre hade velat ha en katt? Jaha, spännande. Där har du rätt forum, tycker jag faktiskt.
Ja, kanske inte hos Malou då, inför några hundratusen svenskar.
Men det är väldigt intressant ändå hur svensken, vart hen liksom moralens pil barkar, då är vi med. Vi backar upp. Vi är liksom amerikanska små tanter med så här knutblusar och en ortodox knut som är så här, fy och ve, det här är mot kristens sed. Då är vi med och backar, men på många andra sätt, som att liksom skaffa barn vart 5 dagar i veckan, få gå ut och supa och sen ligga bak i och låta någon annan ta hand om barnen. Nej, men det är inte alls fel. Där ångrar vi inte barnen, utan nej. Mycket dubbelmoral, tycker jag.
Ja, hörni, stort tack för att ni lyssnar. Puss och kram på er. Vi hörs nästa vecka.
Och prata med er snubbar redan nu om impotens.
Ja.
Slipp ni chockas.
Chockas också.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.